Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Christer Lundberg.
Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till Kvällspasset. Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter vi där vi slutade igår. Mitt i svenska folkets svindlande äventyr apropå tält, hängmattor, husvagnar, husbilar och stjärnklara nätter under bar himmel. På Facebook och Instagram finns bilder från min och min hund Brunos camping i helgen som någon sorts illustration till temat. Tack ska ni ha för alla trevliga kommentarer. Men framförallt finns det där en helt fantastisk samling campingbilder och rapporter om allt från extrema tälthatare till tålmodiga campare som fått in allt från jordgetingar till griskultingar under tältduken. Griskultingen verkar märkligt nog ha blivit insläppt i tältet på någon sorts festival. Känner du att det här har varit en lite halvtrist tisdag hittills så är jag ganska säker på att du kommer att muntras upp om du tar dig en titt. Och fortsätt gärna fylla på gott folk. Vi heter Kvällspasset i P4 så det ska vara lätt att hitta. Om du också har en campingbild eller berättelse att bjuda på, gör gärna det. För att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Hugo gjort ett hopklipp med några av samtalen som har dykt upp hittills. Kommer du också att tänka på någonting du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret till studion är 020 22 10 20. Det hände när jag skulle ut och kampa.
Så var vi i Ålborg och det visade sig vara en feststad. Men det jag vaknade av var att det var någon som låg på vårat tält. På utsidan av tältet på mig och snarkade, en berusad dansk.
Ja, jag kampade nästan ett år i tält. Ja, men jag ville liksom prova att inte ha så mycket grejer som tyngde mig. Och liksom att vara fri, det var nog det som liksom lockade.
Kom fram mitt i natten, kolsvart, och ringde på receptionen på campingplatsen. Och de sa, ta en plats bara så att ni klarar upp det imorgon. Mitt i natten blev det storm. Och ja, då fick vi nästan ligga och hålla i tältet. Och vi hörde ju alla runt omkring var ute och hålla i sina tält. Och så på morgonen när vi vaknade, då visade det sig att vi har tältat på lilla gräsplätten framför receptionen. Så den ropade, nu kan ni nog betala och flytta er.
Min son fick för sig att han skulle bygga en cykelhusvagn. Han fick lite hjälp med stommen av pappa och sen byggde han resten själv och idéerna var helt hans egna. Och sen skulle vi försöka ge oss ut på någon liten campingtur då. Och vi sov hela natten, eller i alla fall min son sov ju väldigt gott. Så det var ju bara han som fick plats i husvagnen. Det här var jätteskönt.
Och vi var ju 21 år så att det var ju inte mycket camping utan det var ju mer ölstugor och så vidare hela kvällarna och nätterna. Och vi kom ju hemsjungandes var eviga kväll och det var nog inte så uppskattat. Men det förstod vi först sista kvällen vi var där. För då hade grannarna på camping, jag tror de hade gått ihop för de hade grävt en enorm grop alltså. Så att när Åke och jag kom och skulle gå och lägga oss så rasade vi ner i den där gropen. Med hela tältet över oss och pinnar och allting.
Marianne hade oturen att få en berusad dansk som la sig ovanpå hennes tält när hon kampade med familjen. Inspirerad av filmen Into the Wild gav sig Mikael ut och tältade i nästan ett helt år. Lasse och hans blivande fru satte upp sin campingutrustning i mörker och blåst. På morgonen visade sig att de hade lagt sig precis utanför receptionen. Karins 12-årig son Matteo, han ägnade sommaren 2024 åt att bygga en cykelhusvagn. Och så var det 81-årige Olle där på slutet som berättade om när han och kompisen Åke kampade i Holland på det glada 60-talet. Tydligen störde Olle och Åke sina grannar på campingen så till den milda grad att de bestämde sig för att gilla en fälla. De grävde alltså en stor grop under tältet som Åke och Olle ramlade rakt ner i när de kom hemrumlande på natten. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. För det här programmet gör vi ju, som ni säkert vet, tillsammans. Välkommen in i programmet, Wilhelmina.
Tack så mycket, hej.
Vad är det du har varit med om när det kommer till camping?
Jo, det var för ett gäng år sedan nu som jag och min sambo skulle ut och tälta. Då började historien med att vi gick en vandringsled i de småländska skogarna ena helgen och hittade en så fin udde som jag varit helt kär i. Så vi bestämde oss när vi kom hem att den ska vi besöka igen helgen efter och tälta. Och jag kan tillägga att vi är inte supervana tältare. Det är inget som vi riktigt har hållit på med, men vi hade tält. Så vi tänkte att vi skulle campa med komfort. det föreslog jag så fint till min sambo. Och då kan man fundera, vad är det för något då? Ja, jag skulle nog säga att om man jämför med dagen så skulle man nog säga att det är en kallad glamping. Så vi skulle sova mjukt. Vi packade liggunderlag, upplåsbar madrass, till och med bäddmadrass. Vi hade täcken, kuddar, vi hade kylbag med mat i. Vi hade till och med en portabel DVD-spelare med så vi kunde se på film på kvällen.
Ja, nu snackar vi överkurs här. Portabel DVD-spelare, wow. Men hur fick ni med er alla de här grejerna om det var på en udde mitt ute i skogen?
Ja, det var ju just det. För i min värld så var det bara några hundra meter från parkeringen till den här udden då. Men det var det inte. Utan vi klev ur där och vi packade på oss. Jag hade saker på ryggen, jag hade saker som hängde fram på magen. Jag bar i armarna så att armarna var ju långa som orangutangarmar. Det var helt galet. Och vi klampade iväg där och kom till slut fram till den där udden. Och det var ju lika vackert som jag minns det och sådär. Sen var det den lilla detaljen att min sambo fick lov att gå tillbaka. För vi gick inte med allt i första vändan. Och så visade det sig efterhand att det var hela 3 kilometer ut i den där udden.
Så han var ganska slut då när han fick med sig de sista sakerna till er komfortcamping?
Ja, men som tur var hade jag börjat sätta upp tältet och fixa i ordning och sådär. Och sen så var det ju lite roligt liksom där och piffa och fixa mysigt och sådär. Och vi satt där på udden och vid vattnet och åt våran middag och kröp till kojs efter att vi hade sett på film. För det var ju väldigt viktigt när vi hade med den där DVD-spelaren. Men det var jättemysigt och kan starkt rekommendera om man orkar bära så mycket. Men sen kom ju nästa del i historien och det var på morgonen när solen gick upp och sådär och vi sov så himla hårt så vi märkte väl inte egentligen att det ljusnade. Och helt plötsligt så hör vi röster och då var vi så här, aha, visst det är en vandringsslinga helt klart men vad är det här då? Ja, då är det ju ett helt turistgäng som kommer med guidad rundtur och guiden säger, åh gud, där tältar någon. Och så undrar om de är vakna. Och där inne ligger vi i tältet helt så här, yrvakna och bara, det är människor runt omkring oss och vi har blivit jordens turistattraktion här. Vad händer? Men den här guiden, hon fanns ändå ganska fint i det, så hon, inte för att hon liksom tog gruppen vidare, utan nej, hon gick ut där på udden och berättade om uddens historia, området och om naturen och sådär. De höll väl på en stund och vi var så här, vi törs inte gå ut. Så vi låg kvar och väntade på att de där stackarna blev klara och gick därifrån. Och det var väl någon som ropade lite så här halvt över axeln att hejdå! När de gick. Men vi låg väl ändå där och väntade verkligen tills nu är de borta. För vi skämdes något så kort igen.
Ni blev alltså någon sorts museiföremål i er komfortcamping. Här ligger några tältar. Titta så trötta de ser ut. Och de har till och med tagit med sig portabel DVD-spelare. Guiden var ju antagligen överlycklig. Äntligen får någonting att prata om.
Ja, jag hoppas att vi fyllde deras rundtur helt klart. Det fyllde ju oss med minnen. Men jag kommer ihåg när vi låg där och var så där, nej men det går inte att gå ut nu liksom. Vi hade ju pyjamas och hela kittet på oss och yrvakna och rufsiga i håret som man efter har sovit i tält och sådär. Dock inte lika illa som det skulle kunna vara för vi var ju utvilade och hade ju inte direkt ont i ryggen och sådär av att ha legat på någon gren. Utan jag kan verkligen varmt rekommendera komfortcamping. Verkligen. Men som sagt, då kanske man inte ska ha 3 kilometer att gå till där man ska tälta.
Nej, då får man kanske fundera på att ha med sig en liten vagn eller något om man ska orka släppa med sig alla de här grejerna. Men förutom att ni då blir uttittade av ett stort turistgäng och föremål för en guidning så låter ju det här som ett underbart äventyr. Och att det blev ändå ganska nära vad du planerade från början. Vi ska campa med komfort, alltså som du beskrev det, med bäddmadresser och täcken och kall mat och dryck och bara underbart och till och med lite filmvisning på kvällen. Det är ju någonting med alla de där grejerna som man tar för givet hemma. När man gör det på en plats där man egentligen inte borde kunna göra det, då blir det extra häftigt.
Ja, men precis. Det är som att dricka varm choklad ute på vintern när man är på utflykt eller sådär. Det smakar så mycket bättre. Så att se DVD där mitt i skogen, småländska skogen där på natten när det skymde i tältet. Det var, ja, verkligen. Det var en riktig upplevelse. Sen blev det lite mer än vad vi hade tänkt och det var inte riktigt lika glamoröst att bära tillbaka alla grejer till bilen för då var vi inte lika pepp längre.
Nej. Men jag tack så hemskt mycket för att du delade med dig av detta och jag önskar dig och sambon många komfortcampingar framöver.
Tack så jättemycket.
Igår vid den här tiden pratade jag med Mikael som efter att ha blivit inspirerad av filmen Into the Wild testade att bo i tält ett helt år. Han verkar ganska nöjd med den tillvaron men landade ändå i att det nog passar honom bättre att bo i ett hus. Förvisso långt ute i skogen, men ändå. Nu hoppas jag med mig Ulrika i telefon.
Ja, hej.
Hej Ulrika, du har också varit ute på campingäventyr.
Ja, det var jag och två kompisar som hade blivit separerat under våren och bestämde oss, det här i mitten av 80-talet, bestämde oss för att åka på semester ihop och visste inte riktigt hur vi skulle lösa det hela. Så var det en tjej som sa, men jag har tillgång till en husvagn, men vi hade ingen bil, så då lånade vi mina föräldrars bil. Och sen packade vi in i husvagnen och så drog vi iväg till Öland. Tyckte vi var en jättebra idé. När vi kom till Norrköping så kom vi på att ingen av oss har kört husvagn tidigare. Och det här var en boggivagn, så det är en ganska stor vagn då.
Det antar ju att det är viss skillnad på att köra bil bara eller bil med en stor husvagn efter. Framförallt om man ska parkera. Jösses, alltså jag blir nervös bara att tänka på det.
Det var väl det vi kom på då, men vi hade lite tur för när vi kom till Ekerum på Öland så var det så fullt på den stora campingen så vi fick ta ett fält som de har extra. Och där var vi bland de första, så vi parkerade bilen, satte upp förtältet och sådär. Funkade jättebra, vi var tittade på badrock och lite andra evenemang nere i Borgholm och så var det liksom bra. Så. Men vi ska åka därifrån. Så börjar vi riva tältet, inga problem. Så börjar vi se hur folk börjar sätta upp campingstolar efter vägen och sälja upp fredagsgroggen och lite sådär. Och vi funderar, vad håller de på med? Men ja, men vi satt väl, hängde fast husvagnen på bilen och så drog vi iväg. Då förstod vi. För de förväntade sig att vi 25-åriga brudar skulle misslyckas så de skulle ha roligt på kvällskvisten. Men de fick inget roligt.
Vad hemskt. Du menar att de satte sig där med grogg och solsor och bara nu ska vi njuta av när brudarna kör ner staket och ner i diken och allt möjligt.
Ja, men precis. Så drog vi upp till Böda och sov en natt och så tyckte vi måste vi åka en hela Öland ner igen. Nej, men vi tar färjan över till Västervik. Och kommer fram till färjan och det är fullt. Och vi såg rätt besvikna ut där. Så tittade grabbarna på båten på oss och sa, kör på. Ja, men det är fullt. Kör på, sa de. Ja, vi gjorde som de sa. Rätt var det var, då stod vår husvagn bredvid vår bil. Så då fixade de plats åt oss ändå.
Alltså de lyfte av husvagnen för att få plats med den? Ja. Okej. Okay. Ja, det var ju ändå lite hyggligare än de här som satte sig och hällde upp grogg och skulle skratta.
Ja, precis. Men när vi kom fram till Västervik så körde vi fram, så åkade de på och så vinkade de av oss och så åkte vi hem.
Ja, jag tycker det här låter som en underbar semester och vilken boost för självförtroendet.
Jajamän, vi var rätt lyckliga alla tre när vi väl kom hem och hade fixat det där.
Ja, vad härlig historia Ulrika och vilket härligt minne. Och tji fick de som satte sig för att se er misslyckas. Tji fick de.
Ja, det var ganska nöjsamt att åka därifrån och se deras besvikelser i ansiktena kan jag säga.
Tack Ulrika. Ha en god kväll och lycka till med kommande campingäventyr om det blir några. Idag släpps ett nytt avsnitt av podden Fråga Agnes Wold som jag också jobbar med. Det handlar om hygien med lyssnarfrågor om allt från bakterier i skägg till snippor, jord och tangentbord. Jag tror att det ska finnas ett kort smakprov här. Det handlar om huruvida det är ohygieniskt att elever har på sig mössa eller keps inomhus, som vissa skolor påstår.
Ja, man kan säga att det där är ju komplett nonsens. Det är klart att inte en människa som har en mössa eller keps utsöndrar flera bakterier runt sig än en som inte har det. Det är ju löjligt. Jag menar, man har ju också lite konstiga mössor inom olika verksamheter där man ska försöka se mer steril ut. Jag vet inte hur effektiva de är, men på operation går man ju med på mössor och man ser folk i livsmedelsindustrin, de har ju mössor på sig och sådär för att hålla undan håret. Och det är ju teorin då att håret inte ska ramla ner i såret och så vidare. Men att elever inte ska ha mössor, det är ju en sån här disciplinär, det är ju för att äldre personer tycker att det här ser slarvigt och lite uppnosigt ut på något sätt.
Men då är det bättre att man säger att det är en disciplinregel vi har här och inte skyller på hygien.
Ja, nej, det är ju väldigt irriterande när man håller på. Det är ju därför det blir så förvirrade grejer om hygien och sjukdomar. Och när alla åberopar det för 1000 skäl. Så ja, nej, det får de stå för att de retar sig på unga med keps.
Om du vill höra mer om sånt som anses vara hygieniskt eller ohygieniskt och om det finns några vetenskapliga belägg för det, sök efter Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio Play så hittar du hela 7 säsonger. Det finns hur många avsnitt som helst. Och som en bonus då släpps alltså ett nytt varannan tisdag idag. Varmt välkomna att lyssna. Här och nu är det direktsändning och kvällspasset som gäller. Det handlar om camping av olika slag och jag säger varmt välkommen in i programmet Robert.
Hej Christer.
Hej Robert, jag har förstått att du har varit ute på ett riktigt äventyr.
Med tanke på att min kanske fru lyssnar, så det här hände för alltså för 30-40 år sedan. Vill du ha det väldigt kortfattat?
Du får berätta precis hur du vill, men kortfattat är ju aldrig fel.
Nej, det började med att vi startade med min Suzuki GSX 1100 och vi skulle ner till västkusten till Tynösand.
Ja.
Jag beslöt mig att jag tar genvägen genom Norge.
Och var åkte du ifrån?
Kalix, Norrbotten.
Ja, jag förstår. Annars så genväg genom Norge har jag inte tänkt på innan. Men det är klart att det blir så om man åker där uppe ifrån.
Ja, det var väl mer en social genväg. när vi kom fram då hade vi kört 370 mil.
Och i ett streck?
Nej, inte i ett streck, men via norska E6.
Och det skulle tältas eller kampas?
Nej, det var ju bara för rolighet. Vi skulle ju kampa, det gjorde vi. Mm. Och jag hörde på ditt program igår om ett sånt där genomskinligt tält. Men det här måste jag... det här hände väl 1990, början 1990, då fanns de här uppslagbara tältet när man de här böjbara stolparna som man ställer från sida till sida på tältet i diagonal. Man kan liksom ställa upp dem på marken utan att sätta fast dem i marken. De här böjbara.
Ja. Yeah.
Sånt tält körde vi med. Så vi körde med det hela vägen ner. Och vi hade en liten rolig incident i Norge när vi skulle kampa. Vi kampade nära en restaurang och så gick vi in på restaurangen och skulle beställa mat. Men när vi fick in menyn, det var ju väldigt länge sedan, men alltså menyn den låg ju på en prisnivå, det var ju liksom över 1000 kronor för en maträtt. Så då övernattade vi där i våra tält och så gick vi ner och fiskade med fiskespön och fiskade vår egen fisk och så satt vi och grillade medan hotellgästerna då satt och kollade på oss väldigt avundsjukt sådär. Men för att vi kom oss ner sen till Tylösand och vi övernattade där och vi hade trevligt. Men sen på vägen hem, då var det skit. Då började regnet ösa ner. Total regn.
Alltså vi pratar om ett sånt här hellregn, himlen öppnar sig.
Jajamän. Och jag som sitter och kör motorcykeln, jag har visiret nere och när regnet slår på det, jag kan nästan inte se någonting överhuvudtaget. Men saken var det att hon som satt bakpå då, hon hade ju en tidsgräns att komma hem på. Vi hade ju inte blivit lovat någon semester eller sådär. Det här skulle vara liksom en weekend. Eller lite över en weekend. Vi åkte väl på en tisdag eller en onsdag. Men hon måste vara tillbaka på sitt jobb på måndag. Så jag var ju tvungen att lämna den där tillställningen i Tylösand väldigt tidigt då. Och började köra hemåt igen. Och då valde vi E45 hemåt. Men då började regnet ösa ner. Och så, jag har tidsbrist. Jag måste få hem henne till jobbet i tid. Hon sitter bakom mig. Regnet öser ner. Och vi har skinnkläder impregnerade. Men det hjälper inte. Det är liksom, det börjar gå in på själva skinnet. Vi fryser. Klockan är mitt på natten. Vi vet inte vad vi ska göra. Det finns ingenting som är öppet. Vi ligger efter E45 på Inlandsvägen. Så vi svänger in i Mora. Där finns det ett liksom parkeringshus till någon butik, till någon, ja, någon slags handel. Det var ju det enda taket vi hittade. Vi är ju dödströtta. Så vi körde upp där. Eller jag körde upp där med min motorcykel. Och hittat, det är ju våning ett. Och det är våning två. Här är det torrt. Efter den här utflykten, vi hade inte ekonomiskt så mycket pengar kvar heller. Det var inte så mycket att börja ringa till en hotell eller någonting. Pengarna började sina lite. Vi gjorde vad vi kunde. Vi svängde in där i parkeringshuset och ställde motorcykeln på en parkeringsplats. Packade ur tält och sovsäckar. Hon och jag, vi var ju helt liksom dödstrött. Blöta in på kläderna. Men då finns det såna här fläktar i ett parkeringshus som förmodligen drar ut avgaser. Eller kanske värmer parkeringshuset. Jag vet inte riktigt. Men det blåser varm luft i alla fall. Så då lånade vi en kundvagn. Och så ställde vi den bredvid fläktarna. Och där hängde vi upp våra skinnställ. Och det mesta av våra kläder då. Och sen, det här var ju mitt i natten, så det var ju helt lugnt och skönt. Så då slog vi upp vårt lilla tält där bredvid motorcykeln och kräla in i sovsäckar.
Du har alltså tältat i ett parkeringshus?
I Mora.
Jag vet inte om det var den mest kortfattade berättelse du kunde tänka dig, som du sa i början, men jag tycker det var ett väldigt fint avslut. Här har vi Robert som faktiskt har tältat inne i ett parkeringshus i Mora. Ja. Välkommen in i programmet Pesho.
Ja, tjena Christian.
Vad är det för campingupplevelse du har att bjuda på?
Ja, det var jag och min sambo som råkade ut för det här och... Vi hade varit uppe och idrottat uppe i Övik den här varma sommaren när det var mycket skogsbränder och sånt här. Så det var riktigt varmt. Mm. Så vi hade fyra unga och hund med oss. Och på vägen ner så tyckte jag att vi skulle hitta på någonting förutom idrottandet. Så vi stannade till i Hälsingland och tog en paddeltur på Voxnan. Och hade en helt underbar paddeltur med 30 graders värme och kunde bada samtidigt som vi paddlade. Och det var hej hå och det var jättekul. Sen var det ju rätt skönt kanske för ungarna, för de hade ju bott trångt och sånt med oss, så vi tyckte det var kanske också rätt skönt att slippa dem ett tag. Så att, vi hittade en camping med campingstuga, så vi hyrde en campingstuga till ungarna och vi kunde vara lite själva i husbilen och sånt. Så att en trevlig kväll slutade stå med att inga ungarna gick av sig och vi gick in i husbilen. Och, sen gick tiden där och det blev mörkt och natten kom. Och vi hade ju markisen ute, men vi tänkte att det är vindstilla och sånt, så den behöver vi inte ta in. Men sen brakade loss och det, som någon innan sa, himlen öppnade sig och det började regna. Först tyckte vi att det var ju rätt mysigt, för att det var ju mycket bränder fortfarande runt omkring, så vi tyckte att det var rätt skönt för de som jobbar med bränder att de får lite regn. Men sen började vi efter en stund kom vi på att markisen, den är ju kvar ute. Och då snabbt ner från sängen och skulle ut och ta in den. Men vi kom inte ut genom dörren, för det visade sig att markisen var ju helt nedböjd och hade knäckt. Så att vi fick snabbt hissa upp sängen och komma ut på förarsidan. Springa runt och mixa med markisen nakna. Vi hade ju inte haft tid att klä på oss, utan det var ju bara snabbt ut. Klockan var kanske 2-3 på natten. Och där stod vi och röjde och försökte få bort markisen så gott det gick. Så vi skulle kunna använda dörren. Men vi insåg ett tag att det här är kört. Den är förstörd. Det är ingenting att göra åt det här. Så att vi insåg att det är bara att krypa till kojsen och hoppas att ingen såg oss. Och att det inte fanns en övervakningskamera här som sen finns för evigt på internet. Utan det var bara att krypa och låtsas som ingenting hade hänt. Men så det, var den korta.
Det är väl väldigt intressant där, tycker jag. Att vad det än är för problem människor råkar ut för. Om man snubblar eller trillar eller tappar något eller markisen går sönder. Och man måste reda ut att den första tanken är alltid hoppas ingen såg. Egentligen är ju det en bisak. Jag menar, det här är ju, var ju väldigt rådigt att ni lyckades hitta ett sätt att ta er ut ur husbilen. Jag menar, ni var ju faktiskt inlåsta. Där har vi regeln markis.
Visst var det så. Och det klumpiga var att vi hade ju verkligen tänkt att ska vi ta in markis. Men det har ju varit så strålande solsken, varmt och ingen vind, ingenting. Så vi tänkte att det är ju lugnt, det här är lugnt. Ja. Men sen kom det här ovädret som ingen hade varnat för heller på att det skulle komma in, utan det bara kom.
Du beskrev ju det när ni hade gjort er nakendans runt markisen och det gick inte att få bort den. Det är lika bra vi går och lägger oss. Men på morgonen då lyckades ni få bort den, för jag antar att man kan inte köra med en markis som bara fladdrar.
Ja, vi fick ju skruva ner. Det fick ju ta bort allting så vi kunde liksom köra vidare sen. Liksom. Vi skulle långt söderut, vi skulle ner till Skåne igen. Så att, vi hade ju en bit att köra. Så den var ju bara att kassera den markisen.
Jag tyckte ändå det var väldigt fint hur du byggde upp det här med att det är mycket fina saker du minns från den här resan också. Hur varmt det var, den här paddelturen, barnen var nöjda, jag fick lite egen tid med frugan. Allting var ju mysigt förutom det här då med markisen.
Den här lilla markisen, ja.
Är du fortfarande ute och rullar med husbil?
Ja, och vi tar in markisen alltid, för vi har ju en anledning att det kan ju gå fel, så att vi chansar inte längre, om man säger så.
Nej, men det är väl ett jättebra tips till andra husbilsförare att ta in markisen på kvällen, även om det är fint. Ja. För du vet aldrig vad som kan hända när det blåser upp och börjar regna.
Helt rätt.
Men du, blev det något kampande i sommar nu här också, eller?
Jajamensan, vi är ute. Men nu slipper vi ha barnen med oss. Det är rätt skönt. Vi behöver inte hitta några campingstugor och slänga in dem i.
Nej, för barnen är så pass stora att de klarar sig själva, eller?
De klarar sig själva.
De har inte lust att hänga med morsan och farsan i husbilen.
Nej,
heller, kanske.
Det också. Och nu har vi skaffat en husbil som inte har plats med så många heller. Så att de får inte följa med helt enkelt. Det har vi fixat på. Men hunden får följa med.
Kör ni hela året eller får den stå när det blir höst och vinter, husbilen?
Ja, det är så mycket som möjligt så kör vi. Det beror på tävlingar och hur vädret är och sånt där. Så annars, på vintern står den still, men annars är vi ute ganska tidigt och ganska länge på hösten innan den får krypa till kojs.
Då hoppas jag att ni får många fina turer till i höst. Tack så jättemycket för samtalet, Pesho. Ja. Och lärdomen här då, ta in markisen när du går och lägger dig.
Det kan jag lova, det är ett bra tips.
Kvällspasset med Christer, nu också med min goda vän och producent Anna Flygel i studion. Hej Anna!
Hallå!
Jag har ju aldrig tänkt på dig som en person som är särskilt intresserad av camping. Du känns mer som någon sorts lyxig hotelltjej. Så jag blev väldigt förvånad när du berättade att du faktiskt var på en camping nu i helgen.
Asså?
Asså?
Ja, det är jag. I och för sig. Jag campade ju på det här lite lyxigare sättet nu i helgen. Alltså det var ju hyrstuga med toalett och dusch och alla de här komfort grejerna. Ingen DVD-spelare i och för sig som Wilhelmina sa, men natten som jag ska berätta om nu, det var väldigt långt ändå från det här lyxiga campinglivet som jag var med om i helgen då. Det var några somrar sedan, kanske 10-15, då jag och ett gäng vänner ganska spontant bestämde oss för att åka på en musikfestival i Småland, rätt in i skogen, ganska liten, mysigt så. Och det här var ju på den tiden då som jag varken hade råd eller kanske vad ska man säga, hjärnkapacitet nog att förboka en stuga eller en annan rimlig sovplats.
Så du åkte på vinst och förlust.
Väldigt så. Tänkte väl att ja, vi kan väl sova i bilen i alla fall. Så vi var alla där och njöt av musiken och det var jättekul. Men när jag då ville gå och lägga mig så hittade inte jag min vän som hade bilnyckeln. Och då tänkte jag att ja, vadå, det är sommar, det är varmt. Ja, med tanke på det och mitt tillstånd i övrigt så tänkte jag att jag kan sova i det fria. Det ska jag klara av. Jag sov i skogen.
Alltså utan sovsäck och sånt?
Bara rätt ner i mossan.
Du är cowboy-style-y.
Väldigt så. Så att jag liksom vandrade bort där ut i skogen en bit bort från festivalområdet. Och så la jag mig på lite mjuk mossa. Men efter några timmar då kanske så vaknade jag av att det stack i hela kroppen. Alltså svidande, stickande, kryllande, krypande känsla. Jag har aldrig känt så förut. Och då tänkte jag, herregud, vad har hänt? Har alla lemmar somnat? Sömnparalys? Eller vad är det som händer med mig? Fast ganska snabbt ändå så fattade jag vad det var som hade hänt. Jag hade gått och lagt mig ganska precis i en gigantisk myrstack. Alltså hela kroppen full med pissmyror. Och jag fick ju panik, slänger av mig i alla kläder och bara skaka, borsta, frusta. Jag stod där som någon slags skogsrå, eller vad vet jag. Skynda mig ner mot en liten sjö som låg inte allt för långt bort och bara doppade mig. Så att det här var ju inte ett ultimat sätt, skulle jag säga, att vakna på efter en festkväll på festival, helt enkelt.
Men den här frikampingen då som du ägnade åt, utan utrustning, bara lägga sig i skogen. Det fanns inga spår av myror på kvällen, utan då låg de också och sov, eller?
Ja, förtäll Erik historien. Det var ju ganska mörkt där på skogen och det var ju tillståndet i övrigt, som sagt. Jag kanske inte var så uppmärksam på de stackars myrorna.
Men om man då har sovit några timmar och vaknar av att det är myror som biter och kryper över hela kroppen, kan man festa vidare på en festival eller var det bara in i bilen och åka hem?
Det var ju tur att det var sista festivalkvällen, så det var ju bara hem som gällde.
Vi fick just ett meddelande här från Kjelle som skickar en bild på en husbil som ser väldigt trevlig ut. Den är uppställd på en högt belägen rastplats. Det är sol och klarblå himmel. Kjelle skriver så här: jag är ute på en solotur med våran husbil Snigeln. Frun jobbar, själv är jag klar med den biten av livet. Här övernattar jag i natt, hälsar Kjelle, och det ser jättemysigt ut. Och väldigt meta att du då lyssnar på ett program om camping samtidigt som du faktiskt är ute och kampar. Hallå Elisabeth!
Hej, hej.
Du har också varit ute på camping. Vad var det som hände då?
Det är väl ganska många år sedan. Vi var i Hemsedal och så hittade vi ett ställe uppe på Karlfjället vid en bäck, och där ställde vi husvagnen frikampa. Och då fick vi se ett par nederländare eller holländare som hade väl aldrig sett jätter, för de gör så att de samlar ihop alla jätterna i hela Hemsedal och så skickar de upp dem på Karlfjället, och så är det en fäbod där då som de sköter dem, och de får gå fritt. Och de här holländarna, de skulle ta kort på dem och gick ur bilen och så lämnade de bak dörren öppen. Och de tog kort, och när de vände sig om så hade de en get i bilen som stod och käkade karta.
Som stod och käkade vad? Karta?
Karta, ja, deras karta.
Det låter väldigt opraktiskt om man är från Holland och ute och kör i Norge att en get äter upp ens karta. Var det här före GPSens tid eller?
Ja, detta är nog 15 år sedan.
Okej, okay. Så geten står och tuggar på kartan, vad händer då?
Och försökte de få ut geten, och blir en get stressad så säger bara blup, 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 i rumpan på den.
Jaha.
Ja, så att de kämpade länge. Men vi tänkte att de kan få roa sig själva, så vi gick tillbaka till vår husvagn och gick och la oss, och sen hörde vi plötsligt det knaprade. Så vad är detta? Då trängde på mig en tröja och var stövlad och gick ut. Och då stod hela getflocken utanför och började knapra på listerna på husvagnen. Och de getter äter ju allt. Och jag tänkte, här går det inte. Jag vill ha min husvagn för mig själv.
Jag förstår gärna med lister.
Ja, det är jättegoda gummilister. Och så jag fick tag i min vandringsstav och gick och skrek, getra, getra, kom! Jättra, jättra, kom. Och de kom faktiskt efter mig. Och där gick jag mitt i natten. Det var ju ljust, men mitt i natten gick jag där och fick med mig getterna bort åt fäboden. Så stannade jag, så fick jag se min man komma då. Och så plötsligt, de höll på att gossa med mig. Och plötsligt så kände jag det ena stubben, det blir jättevarmt. Då hade en av getterna kissat i stubben. Så att, ja, men vi lyckades få iväg dem och husvagnen och bilen blev oskadade. De hann inte knoppa så mycket.
Det är en fantastisk bild du målar upp här, där du greppar en vandringsstav och en tröja och går ut och leder hela flocken getter mot en fäbod. Och som tack får du kiss i stöveln.
Ja, det var precis det. Vi skrattade ju så vi höll på att kissa ner oss sen då när vi upptäckte vad getten hade gjort då också. Så att, ja. Men det är en av många trevliga minnen jag och min familj har från Hemsedal.
Ja, det låter ju väldigt fint som du beskriver med Karlfjäll och en liten bäck och sådär. Det var väl möjligen det här med getterna då som störde hela, men mest synd de holländarna som blev av med sin karta. Vet du vad som hände med dem sen?
Nej, vi gick därifrån för frun, hon var hysterisk, var bara förnamnet.
Ja, okej. Okay. Hon var inte så lugn som du, bara ta en stav och getterna, kom se, nu går vi.
Jag har ju varit med och fått in kossorna när de var ute på bete och man skulle ha in dem för mjölkning.
Alltså du har det här i dig på något sätt, vallandet?
Ja, det har jag.
Det kan vara ganska praktiskt när man är på camping i Norge, verkar det som. Tack så jättemycket för berättelsen, Elisabeth. Och rådigt ingripande när jätterna vill äta upp listerna på din vagn.
Och nu kommer extra material exklusivt för dig här på podden.
Och där var extra materialet igång. Då skulle jag vilja göra som den här rara kvinnan som var med och säga kom jättera och gå med min stav. Men det är inga jätter som har kommit in här, det är tvärtom producent Anna Flygel och Hugo Götberg, min nya kollega.
Hallå!
Jag hade en diskussion med min svärmor och min fru för några månader sedan. Där vi diskuterade hur man använder ordet kollega och medarbetare. För att jag säger ofta, min goda medarbetare och sådär. Men då menar de på att nej, det är bara chefer som säger så till sina undersåtar, medarbetare. Jaha. Utan man ska säga kollega. Så att nu har jag blivit väldigt noggrann med att säga min kära kollega istället för medarbetare. För jag vill inte att det ska låta som att man tror att man är någon påve.
Nej, det förstår jag. Men vad intressant, för medarbetare, då tänker jag ändå man arbetar med varandra.
Det var exakt den här argumentationen jag förde fram, att med, är ni motarbetare? Jag är medarbetare. Jo, men kolla upp hur det ligger till. Och sen gjorde jag det, och då verkar det vara så att man säger kollega om man menar någon på samma nivå, och medarbetare om man menar någon som är under.
Och vad säger man till någon som är över?
Chef.
Ja, just det. Inte ers höghet.
Det beror på om man jobbar på hovet. Ja. Hur som helst, jag är väldigt glad att du har kommit in som kollega och medarbetare.
Jag är glad att jag är.
Jag vill arbeta med dig.
Detsamma.
Kollega och motarbetare är mycket värre. Ja. Det här handlar ju inte överhuvudtaget om camping, men det är ju sånt här som pågår på redaktionen också, att det kommer in nya människor, vissa slutar, och då blir jag så extra glad när det fylls på med folk som man en gång känner att han verkar väldigt duktig och trevlig. Och det är egentligen allt som krävs för att jobba här.
Vad bra, han behövde inte kunna någonting.
Du är jätteduktig på mycket fler saker också, vill jag bara sticka in.
Tack.
Och jag såg ju på dig att du blev lite spak när jag sa, ja Hugo, har du några spännande campingerfarenheter här att bjuda på? Hade du det?
Nej, för jag har ingenting.
Du vill inte ha med naturen att göra helst?
Nej, jag är...
Är du en asfaltskille?
Ja, tyvärr. Fast det är också så här, borde inte vara. Eftersom jag är uppvuxen i väldigt små städer, naturnära. Havsnär.
Men det kanske är just därför.
Kanske är därför. Jag kanske gör revolt mot mitt förflutna.
Men du hade ändå varit ute på någon form av camping i somras. Lät det som?
Ja, alltså min mamma är ju exakt likadan. Att hon avskyr camping i livet, har hon alltid sagt. Men hon har varit där mycket när hon var liten. Så fick hon väl något infall nu i somras att vi skulle hyra någon så här stuga på någon camping i Lysekil. För vi var där. Det är ändå mina hemtrakter och vi var där och hälsade på min farfar. Så då sa, men då stannar vi över och så hyr vi en stuga. Och det var nog väldigt mysigt.
Då vill jag undra, komfortnivån på den, fanns det toalett? Var det
fanns.
Dusch?
Ja. Det var ändå, men verkligen så här klassiskt, man tänker så här trailer. Ja. När vi är så här amerikanska filmer, så de står så här uppraddade på rad. Så jag var ändå så här, okej, det är inget tält. För då hade jag inte följt med, tror jag.
Men det här var kanske en inkörsport?
Ja.
Vi får se. Kanske du får göra precis hur du vill. Och jag tycker också att det känns väldigt skönt om inte alla är exakt likadana.
Jag vill.
Jag älskar det var ju naturen. Jag vill segla ute med min hund. Om alla sa det hela tiden så skulle det bli väldigt tjötigt. Så det känns jättebra som komplement.
Men det känns så trist att inte vara en sån person.
Nej, du är inte trist det minsta.
Okay,
och du är också väldigt ung. Så att mycket kan hända kommande decennier.
Jag har tid på mig.
Det har du verkligen. Ja. Och det här med stugan tycker jag är roligt att det ändå förenar er då. För du har ju också campat i en stuga om jag förstod saken rätt.
Ja, precis.
Du och Jocke Meisel.
Ja.
I Mariestad.
I Mariestad.
Varför i hela fridens namn var ni i Mariestad och bodde i en campingstuga?
Inte i Mariestad i en campingstuga. Det är ju Vänerns pärla.
Det är det. Jag stannade faktiskt till i Mariestad för att hedra Hanna Andersson som kommer därifrån när jag var på väg upp till Dalarna i somras och åkte ner till något hamnområde där som jag blev väldigt intresserad av. Så jag gick runt här och tittade på båtar och var nöjd med Mariestad.
Där kunde man också köpa öl.
Det kunde man göra.
Förlåt. Jag tänkte också det, att jag liksom förväntade mig att när som helst kommer Hanna Andersson komma inklivande på min camping. Men det hände inte. Däremot, när vi satt faktiskt i det här hamnområdet så satt ett helt grabbgäng som var från omnejden, mer Värmland i och för sig skulle jag tro, som satt där och hade väldigt trevligt. Och då överhörde jag ett skämt. Eller jag hörde inte hela skämtet.
På campingen?
I hamnområdet i Mariestad liksom. Och då i alla fall så gick skämtet så här. Det var väldigt brötigt. Martin! Vet du hur mycket en fetta väger?
En?
Fetta.
Jaha.
Och sen hörde jag inte svaret. Men jag hörde bara att alla bara... dubbelvikt. Och det var liksom det roligaste som hände på hela kvällen. Men jag hörde inte svaret.
Nej.
Så himla, så jag har liksom inte kunnat sluta.
Alltså, Martin, vet du vad en fetta väger?
Exakt.
Okay.
Och så har jag tänkt på det här i flera dagar. Så att igår då så kollade jag upp svaret. Mm-hmm. Vill ni veta?
Jättegärna.
Ställ dig på vågen så får du reda på det.
Hej, hallå du som lyssnar. Du vet väl att vi blir superglada om du hör av dig till oss. Och mailadressen, den är ju så här.
kvallspasset@sverigesradio.se från Russia with love.
Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag som natt? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är kärleken i sak när vi är poddarna for life. Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag som natt? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är klapp, klapp, boom. Vi är poddarna for life.